Hej, välkomna tillbaka till CrossFit Skövdepodden. Här är coach Lars. Vi har haft ett längre uppehåll under sommaren, men vår förhoppning att komma igång igen här. Och idag är en väldigt speciell dag, återkommer till det. Och jag sitter i en konferenslokal, själv som sagt var utan Michael och Alex, men framför mig har en väldigt speciell gäst. Och som en liten bakgrund då, så är den här gästen en PT-kund formellt sett, har blivit mer än så tycker jag, men den här personen har kört personlig träning med mig och det är faktiskt idag på dagen den 20 oktober ett år sedan vi startade vårt samarbete. Och den här personen då är inte mindre än Marcus Bender. Hej Marcus och välkommen!
Hej Lars, tack så mycket.
Det här har jag längtat efter länge. Ja, vi har surrat om att det här måste vi göra och nu äntligen sitter vi här. Mm. Och för några har ju sett dig eftersom du då har kommit tre gånger i veckan till mig nu i ett års tid. Så vi har ju några som brukar träna på före lunch där som känner igen dig.
Ja.
Mm. Precis. Men långt ifrån alla, så vem är Marcus Bender?
Det klassiska är väl att han är en 46-årig gubbe ifrån Skövde. Nej, bor i Skövde. Jag har familj, gift med Kristina, tre barn, Filip, Tindra och Smilla. Mellan 22 och 16 år är de. Driver ett eget företag tillsammans med min kollega Jonathan. Vi utvecklar och säljer belysning, gör vi. Och sen så... Jag har inga direkt fritidsintressen. Det är jobbet nu och träningen. Förut var det bara jobbet. Nej, men jag tycker om bilar. Det är väl en sån passion som har kanske fått stå tillbaka lite. Ja, så. Men det är så. Det är en intensiv period man har tonårsbarn.
Ja. Men du har en bakgrund som... Du började som elektriker.
Jag utbildade mig till elektriker, gjorde jag. Och sen så... började jag som resemontör, tror jag, åkte runt och satte upp såna här telefonrotrar runt om i Sverige på riksnivå. Och sen så skulle vi ha barn och då började jag här i Skövde, gjorde jag, på en elgrossist. Och sen har jag varit inom den svängen som säljare i många år. Fram tills 2012 körde vi igång företaget. Så har vi kört det till sen dess.
Var det du och Jonathan som startade då? Så ni har varit två stycken sen den dag?
Ja. Men så vi träffades ju på våra tidigare jobb, där gjorde vi. Och så bestämde vi oss för att göra på eget bevåg istället för att vara anställda. Och det funkar bra. Vi är olika och vi kompletterar varandra på ett bra sätt, gör vi. Som det ska vara.
Du hade ju ingen större erfarenhet ifrån idrottsvärlden eller träningsvärlden innan du kom till mig. Var lite grann om din bakgrund och din relation till idrott och träning. Liksom. Hur var den för dig?
Jag tror många får det via ett socialt arv. Min pappa och mamma har ju aldrig varit några idrottsfanatiker. Och min far brukar säga när jag var liten typ att det är bättre att ge alla fotbollsspelare varsin boll istället så slipper de jaga en boll. Det var lite på den nivån. Så att jag har liksom aldrig riktigt kommit in i det där. Jag var med och spelade fotboll, men jag har ingen bra bollsinne. Så att lagsport överlag var väl inget för mig, kanske på det sättet. Jag förstod inte det här, kämpa, vinna, ha Maradona som förebild. Det var inte min grej riktigt, utan jag var med i en sån där. Jag gick upp i min egen värld och körde lite cross, gjorde en period och sådär. Så att det har liksom inte, det har inte varit ett intresse på det sättet. Jag har inte kunnat koppla till fysisk aktivitet på ett positivt sätt, och speciellt kanske med gymnastiken i den här som var i skolan, så var det mycket där. Man valde sista gruppen och jag tyckte inte om fysisk ansträngning heller, om jag ska vara ärlig. Så att, och sen så växer man upp och kör igång och jobbar och så är det fullt upp och så får man barn och så är det fullt upp med det och sen så är vi här vi är nu.
Men jag vet ju att du har berättat om en del i din bakgrund där det ändå innehöll en hel del fysisk aktivitet som du ändå på något sätt uppskattade och gillade, och det var när du gjorde värnplikten. Så vart gjorde det och vilken typ av tjänst var det?
Nej, men jag gjorde lumpen i Göteborg på i flottan. på en sån här robotbåt gjorde jag. Och där ingick det ju då att man skulle vara rökdykare, brandman, rökdykare ombord. Så då var vi nere i Karlskrona och körde en sån utbildning i, jag kommer inte ihåg om det var en eller två veckor. Där du då fick liksom arbeta, det var sommar och 30 grader varmt. Och så hade vi det här overallen på oss. Och så syrgastuber, vilket är äckligt i sig och inte kunna andas ordentligt. Utan när du gör efter så kommer det ner luft i lungorna, så du vill du dö av ångest bara för det. Sen körde vi stenhårt från morgon till kväll. Alltså med liknande pass som vi har på gymmet. Så här, de här tar ut sig till max liksom. Så att vi spydde ju masken, sköljde rent den och körde på igen. Och så där. Och det fick jag ju, fick en sån otrolig fysisk styrka efter liksom, uthållighet. Jag kunde springa i trappor och kände mig lätt med fjäder. Och, så det var en väldigt positiv upplevelse. Och egentligen den utbildningen motsvarar nog egentligen väldigt mycket vad CrossFit är idag. Men den träningsformen fanns ju inte då. Men det var ju klassiskt gym. Eller så skulle du vara klassisk löpare eller klassisk simmare.
Eller fotbollsspelare.
Eller fotbollsspelare, ja. Eller pingespelare. Men som sagt, det är väl egentligen den enda upplevelsen som jag haft som var positiv. Och det hade man ju också mycket det här teambuilding, om man nu får säga så. Alltså man jobbade ihop i lag och du var beroende av din partner. För när det är flera hundra grader varmt och du står där liksom och elden slukar dig nästan, då är du ganska alert, är du. Så att det är precis med crossfiten. Du måste ha en hög koncentration och vara närvarande i det du gör. Liksom. Och så ta ut dig till max. Och jag tyckte väldigt mycket om just den typen av aktivitet. Gjorde jag. Det kändes skönt.
Jag vet, vi har en förmåga, du och jag, att när vi jobbar tillsammans, att vi låter som vi pratar bort träningstid. Så är det ju inte. Men vi lyckas fylla tidsluckorna när det finns sådana. Att analysera och snacka och lyfta livets frågor. Och då vet jag att du har ofta återkommit till, eller ofta men flera gånger återkommit till, den känslan du hade då, att den var väldigt positiv och du kände dig liksom stark och du gjorde saker som du inte trodde du kunde klara av och sådär. Och på ett sätt så hade du ett minne av det och liksom ville tillbaks lite grann till det, kan man säga.
Absolut. Absolut.
Men efter det sen då, och under resans gång med både familjeliv och yrkesliv och inte minst att starta eget företag, så tyvärr så gick det lite åt fel håll då.
Ja, men det kan man väl säga. Vi kanske ska lägga till det också då. Jag brukar ju prata om det öppet, men inte många som gör det. Jag fick ju en ADHD eller en ADD-diagnos för, kan det vara 5-6 år sedan nu? 5 år sedan ändå. Och den förstår man ju nu efter att den har bidrat mycket till den problematiken som jag hamnade i. Därför jag kom till dig egentligen. Och med ADD eller ADHD så har man ju liksom en problematik med att hålla fokus. Och någon gjorde en jämförelse med att det är liksom som att leva ett liv utan termostat. De vanliga människorna, sätter du en termostat hemma till exempel på väggen på 21 grader, då är det 21 grader varmt hemma. Men har du ADD eller ADHD, då är det inte riktigt så, utan då är det antingen max eller min. Så att i vissa perioder kan du vara som en kanin och vissa perioder kan du bara sitta på en stol och titta rakt ut. Och det där gjorde ju att då får man en dålig struktur. Du kanske liksom inte riktigt får ihop livet och så börjar man gena lite. Du vill göra allting, men du har inte förmågan att göra hälften. Och då börjar ju en resa mot utbrändhet, gör det ju. Samtidigt då, med den läggningen som jag har, eller min personlighet, så kan jag jobba oavbrutet i en vecka utan att sova. Om du har ett fokus, har jag ju. Så att det är svårt att balansera liksom ett vanligt, enkelt liv med alla de här grejerna som man vill göra och tycker är kul att göra. Så att, men det var ju bra att göra en sån utredning. Där jag fick en sån här medelsvår diagnos, fick jag. Men du får en bra förståelse för varför saker har varit som de har varit i livet. Sen tror jag att alla människor har någon form av så här unik uppsättning på något sätt. Så att per definition så har ju alla en diagnos. Men man sticker ut lite mer. Och det svåra med det är att det blir som en dold sjukdom lite. Det är ju ingen som ser på dig. Alltså den som har lätt för att hålla i ordning på sina grejer kan ju inte förstå. Titta på sig, men hur svårt kan det vara? Ja, precis, det är ju det.
Kan vara jävligt svårt.
Jag är medveten om att det är svårt. Men du har liksom inte riktigt alla verktyg. Och framförallt så är inte den ena dagen lik. Utan är jag superproduktiv ena dagen så kan jag vakna upp nästa dag och inte få ett skit gjort. Så det blir ett högt slitage i livet blir det. Så det har ju gjort att ja, men jag har nog bränt ut mig egentligen. Fast med diagnosen så står jag fortfarande på benen. Jag tillåter inte mig själv att vara utbränd. Så då går du runt i något zombieliknande tillstånd istället. Gör man det. Kroppen börjar strejka och systemet vill stänga ner. Då,
efter ganska många år och jäkligt hårt arbete. Alltså, idag när man pratar mer öppet om det här så är det ju också ett annat uttryck för det. Man pratar äldre kanske att det är en superkraft med för- och nackdelar. Men det finns ju också förtjänster beroende på hur man ser det. Jag menar, du har ju byggt upp en stor verksamhet och omsätter enorma belopp i ert företag och verkligen lyckats i din bransch. Så att
det har vi gjort, absolut. Det är inte bara jag, det är i stor grad min kollega också, eller i samspelet med oss emellan. Men så det är ju, men det är svårt att ta till sig också. Det där, hur ska man säga, mår man inte bra eller att man liksom kan vara stolt över sig själv så spelar inte det så stor roll det där. Jag kan ju njuta av det mer nu. Nu har vi ju tränat ett år och vi gjort framsteg. Så att nu kan man ju istället se tillbaka och tänka, fan det gjorde vi ganska bra. Men innan det så tycker du inte riktigt att det är så viktigt.
Kan du beskriva hur du mådde och hur det fungerade eller snarare kanske inte fungerade då innan vi började? Eller har du förträngt dig helt och hållet?
Nej, absolut inte. Men vi kan säga, när jag kom till dig så var jag ju ett vrak. Jag kände mig som ett vrak. Jag kände mig sjuk i kroppen. Jag kände att jag höll på att dö. Alltså det var den känslan som jag hade i kroppen. Jag är ju snart 50 och man kan ju se på oftast människor, jag brukar säga det att när det brukar gå på ett halvår där, när folk växlar över ifrån att vara unga till de blir gamla. Alltså, men du ser ut som en vanlig människa, helt precis ser ut som en pensionär. Och jag kände att jag var på någonstans i det skiftet. Och det är klart, jag hade ju jobbat dygnet runt 7 dagar i veckan i 20-25 år. Inte bara med jobbet utan även med
renovera hus.
Köpte och sålt hus och jag höll på och köpte och sålde bilar ett tag. Jag tror jag sålde och köpte 24 bilar ett år. Ovanpå allt annat. Så att, och för mig är det normalt. Jag ser inte att det är något onormalt med det. Men nu i efterhand så kanske det var så svårt.
Ja, tyvärr har du ett pris då.
Ja, precis. Och priset var väl egentligen att börja sova dåligt. Och så, du vet, till middagen så börjar man kanske ta en pilsner varje dag. Ja, med de här bitarna. Så att på något sätt så det blir en nedåtgående spiral. Liksom. Det ena drar med sig det andra. Så gick jag upp i vikt och så körde jag en fasteperiod. Då åt jag inget på 14 dagar och så gick jag ner 8 kilo. Och sen så efter 3 månader så var jag lika tjock igen. Eller, jag har inte varit tjock men du vet 10-15 kilo övervikt. Liksom, det här. Så att, men det är klart, sover man för lite och du äter dåligt och du liksom inte ge kroppen den förutsättningen och liksom vila upp sig någon gång och återhämta sig så ja, det är svårt att beskriva. Jag rekommenderar ingen att uppleva det men det är liksom som att vara fast lite i ett vardagligt helvete på något sätt.
Är det. Men någonting var det som gjorde att du ändå tog ett avgörande beslut som gör att vi sitter här idag på det sättet som vi gör. Var det någon specifik punkt som du kan erinra och backa till idag? Eller var det någonting som gradvis liksom bara växte fram och sen tippade över till beslutet? Eller hur gick det till?
Nej, men, alltså, jag började väl känna, det var en sån där otäck känsla som smög sig på en. Att man var på väg, till väg sände lite på något sätt. Och sen så har jag en god vän, Tommy, som du har jobbat med tidigare, som sa att gå till Lars. Och sen har jag min kollega Jonathan då, som började träna på det här viset egentligen 1 eller 2 år innan mig. Och sa gå och liksom, kör med någon som coachar dig så du kommer in i det. Men det där var så abstrakt för mig. Det är som att säga du borde bli konstnär. Ja, fast det kan jag ta sen då. Nej. Inte just nu. Nej. Och sen så, det har jag faktiskt glömt att säga. jag signade ju upp mig. Jag tror jag var medlem hos dig några månader 2014. Jag gick dit och signade upp mig, men jag kom aldrig dit någon gång. Gjorde inte.
Och det avslöjar du nu.
Ja, jag kom på det nu. Och då var jag också så här, nu jäklar ska vi börja träna. Men så kom det något annat emellan. Så att det blev inte av. Sen blev det allvarligt. Alltså det gick ganska fort på hösten förra året. Där jag kände att jag fungerar inte överhuvudtaget. Så jag tänkte, jag måste göra någonting. Och ska jag göra det nu så är det ingen quick fix. Jag ska inte ha möjlighet att bli besviken på mig själv. Om jag inte, utan jag ska lösa det liksom. Och då tänkte jag som så här att då ska jag gå till någon som kan coacha mig. 3 dagar i veckan. Där jag inte har möjlighet att komma undan. För det är ju det här med tiden också, tidsproblematiken. Har man för mycket att göra så är det svårt att ta sig en timma. 3 dagar i veckan. Även fast det kan låta som en pissekvart. Men det är det inte när du är i den situationen. Att du känner dig jagad och att du känner att du inte räcker till. Så då skrev jag ett mejl till dig. Gjorde
exakt.
Jag.
Exakt. Ja.
Ja. Som vi tittade på tidigare här. Där jag skrev att jag har ingen erfarenhet utav gym. Ja. Skrev jag.
Och det var kanske var då nästan var du. Och vi trodde att vi också hade för den typen av miljö eller verksamhet. Så där. Alltså det, för dig var det bara något så här diffust obagligt som du inte hade liksom erfarenhet av eller inte egentligen hade någon lust till heller i det läget.
Nej.
Jag brukar prata om två olika begrepp då. Man pratar motivation. Sen kan man ju bryta ner det till inre och yttre och hela den här biten. Men sen är ett uttryck som jag tycker är lite kul, om man får säga så i sammanhanget, hotivation. Och för dig var det ju verkligen hotivation. Det vill säga att du kände hur du var på att krackelera, att du var tvungen att göra någonting då.
Ja, det kan man kanske tillägga också. Det sa vi inte tidigare, men jag hade ju fruktansvärt ont i ryggen och ischiasverk ner i sätet. Och jag hade ju, mina fötter var ju svullna, jag kunde knappt gå ju. Så att jag kunde ju inte stå i köket. Jag fick sitta liksom vid matbordet när jag skulle laga mat, skära grönsaker och sånt. Så det var nog motivationen till att ta sitt gym, för att jag var tvungen att lösa den biten. För jag klarade inte att ta mig fram för egen maskin fysiskt längre.
Och det kanske det också som gjorde att det blev liksom den här inriktningen mot det fysiska och träningsmässiga. Som sen givetvis har andra sidor av sig. Vi återkommer till det. Men det kanske var de fysiska begränsningarna som blev så himla tydliga och påtagliga då. Så att du tänkte, jag måste börja i den änden. För att annars kan du inte jobba på lika mycket om du inte ens kan förflytta dig liksom, eller stå upp eller så. Ja.
Och sen att jag kom till er. Det hade ju inte med att göra att jag visste inte vad CrossFit var. Jag hade ju ingen aning. Utan jag trodde det bara var ett gym som allt annat. Jag fattar väl att det var lite mer åt gymnastikhållet, om man säger så. Gymverksamhet med gymnastikinriktning var vad jag trodde. Men sen var det väl då en rekommendation jag har fått. Jag har hört att du var duktig. Så att då, och det var väl en jävla tur att du gjorde det.
Ja, men det tycker vi ju. Ja. Mm. Så lite grann med hjälp av rekommendationer från en gemensam bekant där så drog du iväg det här mejlet och jag svarade. Vi bokade upp en första tid. Och det var första då dejten vi hade, så var det då exakt på dagen idag när detta spelas in, så att säga, ett år sedan. Så som vi startade upp där då, du var ju en okänd person för mig. Jag förväxlade dig, får jag erkänna, med en annan Marcus Bender som jag hade varit klasskamrat med på gymnasietiden, som också har sina rötter i Tibro. Men det där redde vi ut redan då första dejten, att det var ju inte, du var inte den jag trodde det var.
Ja, precis. Ja.
Nej, men då blev det ju så att jag startade med en liten intervju egentligen och få bakgrundsstoryn. Och sen gjorde en typ av screening där jag tittade på allt ifrån hållningsanalys, vi kollade rörlighet, vi kollade stabilitet, lite hur du rör dig, vart du hade ont och på vilket sätt du hade ont och vilka begränsningar du hade. Och som sagt, det fanns ju lite att ta tag i där. Det gjorde det.
Men det ska du ha all cred för faktiskt. För att jag kommer ihåg det att jag fick förtroende för dig, så jag kände att jag kunde lägga mitt liv i dina händer.
Det är stora ord, Marcus.
Det är stora ord, jo. Men just det här att ge sig hän till någonting till 100%. Det tror jag också är viktigt i det. För hade jag kommit för 5 år sedan, då hade jag nog inte riktigt committat mig till det till 110% som jag har gjort nu. Och det här när man är redo att ge upp nästan och du känner att du får förtroende för någon och du kan lägga livet i den personens händer och du vet att han kommer att liksom ansvara för det. För det måste man ändå säga, du är en väldigt ansvarsfull och plikttrogen person. Och det, ja, men det har nog varit starkt bidragande till att det har ändå blivit så här bra som det har blivit.
Sen är det så, dels, vi pratade om det innan här, men en av anledningarna till att jag är så gärna ville få till det här, den här poddintervjun, det är att du har gjort ett jäkla jobb. Sen att jag har fått privilegiet att bistå och hjälpa till, det är ju, tackar jag ju för. Men alltså den insatsen från det läget där du var, alltså ganska utsatt läge och med den liksom inte tidigare erfarenhet, alltså det är en helt ny värld, så det var ju ett stort obehag på jäkligt många plan, men ändå så tog du det beslutet, du kom in där, du liksom sa att nu kör vi, och så du har ju, och det kände jag ju ganska snabbt att okej, här är någon som också går all in och tar fullt ansvar för sin del. Och då ligger det nära till hans att jag också liksom bjuder till då från mitt håll. Och så har ju vi hittat en jäkligt schysst liksom, samarbetsnivå här liksom, där vi uppskattar att jobba tillsammans. Men som sagt, det fanns en hel del att ta tag i. Och där är det lite lätt från mitt perspektiv när man börjar att kanske alltså bli lite darrig där och få lite hybris och man vill lösa allt på en gång eller försöka eller sådär. Men jag vet att jag sa till dig ganska många gånger under det första halvåret att vi jobbar lugnt och metodiskt, jag måste lära känna dig, vi måste se vart det här tar vägen, vi tar en sak i taget och så lita på processen. Det låter sig jäkla tråkigt sådär, men alltså, och det är en process som ja, hela här året har varit en process, men framförallt uppstarten och den första perioden där, självklart då fick man ju plocka ut det som var allra viktigast och det var mycket rygghöft då vid det här tillfället. Och vi höll på ett tag och sen märkte jag att jag skulle behöva ha lite hjälp där egentligen i alltså en mer medicinsk del och diagnos, så att då tog vi hjälp av Stefan Remsén på naprapaten, så bokade vi en tid, jag såg till att jag tror du bokade den hos mig på min dator och sen följde jag med dit med ditt godkännande. Ja. Och där fick vi ju ytterligare lite hjälp då, och du kände ju till det, för du hade ju fått, du hade ju varit och röntgat dig och lite gjort sådär för många år sedan, men liksom lite diffust vad det var och sådär. Och där fick vi med hjälp av Stefan också då lite tydligare ramar att det här läget har vi. Här är det bra förhållningsregler att jobba på det här viset och så. Så att där speedade vi upp processen lite genom att egentligen jag inte tog på mig en för stor kostym utan tog hjälp i min tur när jag kände att jag behövde det. Efter det så ska vi säga att vi mixar ju en hel del både träning och massagebehandlingar i början där.
Och då massage, ja,
du kunde höra av dig en dag så här att dagsformen är inte så bra idag, kan vi ta en massage? men det var ju också
ett
verktyg som jag märkte, för att din kropp var ju i ett väldigt stressat tillstånd. Och att träna en muskel som är i ett dåligt tillstånd, beroende på vilken typ av träning givetvis, men rent generellt så kan det ju vara som att liksom sparka på någon som ligger ner. Det funkar liksom inte, utan det gäller att få ner den spänningsnivån eller smärtan eller vad det än kan vara då. Så att man kan liksom komma vidare med träningen. Så i början var det ganska mycket vi blandade och mixade och liksom verkligen försökte på något sätt landa i situationen där.
Men så var det också, innan att jag var så illa åtgången som du säger, hade jag gått in på pass direkt, det hade jag aldrig gått.
Nej.
Alltså, för det hade ju kommit de här rygg, den här ryggskadan som jag har, eller medfödda ryggskadan egentligen, den, den hade nog skälpt det lasset, så hade jag suttit här otränad.
Ja, man kan ju leka med tanken, nu hade jag ju aldrig kastat in det på ett pass där i och för sig, men vi kommer ihåg att efter egentligen, det var ett av de allra första tillfällena, så ville jag ju, jag sa det till dig så här att okej, vi har det här läget, det är ganska begränsat, men jag satt ihop då en liten testworkout till dig,
ja, just
med
det.
Rörelser som jag bedömde då var säkra och som inte förvärrade någonting, men att vi ändå fick ett litet mått på din status när det gällde arbetskapacitet. Mm. Och det var...
Eller avsnittet, ja. Av arbetskapacitet, ska vi säga så. Jag kommer ihåg din blick det första, och det, och, när jag bröt.
Nej, men alltså, det är ju, man vet ju inte alls vad man kan förvänta sig. Nej. Och ja, det var ju synd att jag inte hade med mig den exakt hur den var upplagd här nu. Men det var rodd i alla fall. Mm. Det var sit-ups. Jag tror vi hade lite burpees.
Ja, burpees var det
kan ha varit box step up eller något så här. Det var några så här, alltså verkligen basic.
Ja, det var det.
Så.
Yes.
Och så skulle du göra 3 varv, tror jag.
Mm.
Och... ja, alltså det jag glömmer ju aldrig. Jag tänkte så här, shit, vad gör jag nu? Nu är stackaren här. Du var iväg. Jag vet inte om du kräktes på riktigt, men det var,
ja, jo, det gjorde jag absolut.
Hur var, alltså, jag kan bara föreställa mig den upplevelsen du hade där. Du kom till en ny miljö, en ny värld. Du lämnade över dig totalt liksom bara i mina händer. Och det jag gör, det jag kastar in dig i helvetet i eldar så att du går iväg och kräks.
Ja, men det är väl fördelen när man har en person som är nedbruten. När man går innanför dörren så är det bara att köra på. Nej, men det var jobbigt naturligtvis, för jag hade ju, alltså, jag kände ju både skam och frustration och vilsenhet liksom i det. Men jag tror det var flera faktorer som gjorde att det ändå blev en bra upplevelse. För att om vi börjar med boxen, så är det ju väldigt fina människor som tränar där. Det är ju liksom inget sånt här. Alla som är där och tränar har ju en identitet och en funktion att fylla. Man pushar varandra. Det var ju jättemånga som sa det. Marcus, vi har varit där. Alla har varit nybörjare någon gång. Kämpa bara på liksom. Och det var också skönt att få höra. För då ger man sig själv lite utrymme att kunna agera. Men det första, det var ju fruktansvärt. Jag är hög grad av panikångest, alltså att det här, jag fick sånt pulspåslag så det blir sån fysisk reaktion så att jag ville ju egentligen systemspy, om man säger så. Nu spydde jag upp det som hade i magen, men hela kroppen gick ju i chock nästan. Och jag tror inte du hade förväntat dig att jag skulle vara i så dålig skick som jag var. Och så i kombination med då att, för jag käkar ju en ADHD-medicin liksom, för att få dopamin till skallen så att det funkar bättre. Och det är klart, den har ju en stressande effekt för systemet också. Du får lite högre puls. Och jag hade ju ganska högt blodtryck när jag kom till er också, som jag inte ville medicinera då, utan det var väl också inte anledningarna.
Nej, det var en ny erfarenhet att få jobba med någon med sådana förutsättningar. Och det ledde ju också senare till att du faktiskt har valt att göra justeringar med medicineringen för att det ska matcha träningstiderna, och efterhand under årets gång så har du även trappat ner lite på vissa delar, justerat till det. Så det var som sagt, det var en ny upplevelse från mitt håll också, även om jag tyckte att det du utsattes för, så att säga, från mitt håll, det här är en uppgift, gör den så bra du kan och så får vi ett mått på din arbetskapacitet. Och då hade jag ändå liksom tyckte att jag gjorde en ganska snäll historia, men det var ju flera parametrar som gjorde att för ditt system, din kropp och din själ så blev det riktigt, riktigt tufft där. Mm. Men trots den starten då, så vi gnuggade ju på som vi sa, och vi hittade liksom formerna. Efter ett tag så insåg vi lite att, eller du kände ju det, att jag vill ha kanske lite mer tydlighet, lite mer struktur i träningen. Kan du berätta lite mer hur det kom fram, liksom, att vi tog oss till de här 3 olika temana eller fokus?
Ja, nej, men det vet väl alla som kör CrossFit-pass att det är ju, du måste vara ganska koncentrerad. Du jobbar med belastning under hög puls. Det är ju egentligen det som är, och det hade jag visste inte ens att man kunde jobba med hög belastning och hög puls, utan för mig hade det varit som tre olika saker. I crossfiten kombinerar man ju alltihopa, så att det var ju tufft. Och då pratade vi, du och jag, och då sa jag, kan vi, går inte att dela upp det där lite? Alltså att vi jobbar med styrka och sen så jobbar vi då med det här stärka upp, alltså bål och säte och det här, så att de här supportfunktionerna, kan man säga så, eller? Ja, för kroppen. Och så börjar vi att köra kondition, och du föreslog det. Du sa då att vi skulle köra, jag tror vi körde, vad var det? Det var skijärg, rodd och ekobiken i prattempo. Ja,
för vi märkte så, ju det.
Jag fick min safe zone, exakt. Trygghetszon.
Ja. Och jag, du kommer ihåg det, jag sa till dig att Marcus, snacktempo nu. Vi ska kunna sitta och prata i 30 minuter när vi körde lite av och på. Jag tror vi körde, vi satt till och med nästan bara rodd de första tillfällena där. Och rodde vi 40 sekunder, vila 20 och så jobbar vi så, fast aldrig intensivare än att vi kunde prata hela tiden. Så det var startnivån på våra konditionspass på fredagar.
Ja, det var smart också. Det var ett litet lifehack av det att göra så. För då fick jag känna också lite självförtroende att jag klarade av det, och det var kul framförallt. Det var ju där den första glädjen kom i att träna. Och sen så hade jag ett önskemål också att du skulle vara med och köra. Ja, så det var det ju. Och det betyder ju också mycket. Lite annorlunda kanske, men för mig var det viktigt att ha någon med som jag kunde förhålla mig till. Liksom. Du bestämde ju tempot och takten och det gav en riktning åt precis. Passet.
Det var också lite speciellt så att, och till skillnad från när vi kör kanske rehab-övningar, är det superviktigt med rätt typ av sekvens i rekrytering av muskler och vinklar, biomekanik och allt det där. Där har jag en jätteviktig roll som coach att guida dig igenom det så att vi får bra kvalitet. Fram tills dit du har kommit idag när vi gör power cleans och mer Turkish garab, mer komplexa tekniska rörelser. Där är också viktigt för mig att finnas där och coacha och guida. Och då är den är ju självklar, och jag är principfast där att är man coach, då är man coach. Och när man tränar så tränar man. Och aldrig blanda ihop det. Och absolut inte i ett PT-sammanhang. Men när du argumenterar för att i konditionspassen då, som inte är så petiga på det sättet när det gäller teknik eller detaljer. Och att vi har lärt känna varandra. Så till slut så kapitulerar jag för dina argument. Och jag förstod att du tyckte det skulle vara ett mervärde liksom, att jag var med dig. Och sen har ju det där blivit riktigt fredagsmys liksom, för oss båda faktiskt där.
Ja, det är ju höjdpunkt att brukar ner det.
Så det har varit en häftig resa när vi bara tar det segmentet i din träning så att säga, de här konditionspassen.
Mm. Men det där tror jag också, om vi går tillbaka till det där, hur det var i början. Så när jag kom till dig så hade jag ju en väldigt negativ självbild, hade jag. Alltså, det kommer du ihåg i övningen och sånt också. Det var ju så, satan vad dålig jag är. Borde jag inte orka med det här? Känns sig klumpig, misslyckad, gammal i kroppen. Och det var ju det som var otäckt också, de här enklaste basövningarna. Bara stå på ett ben utan ramla ihop. Jag klarade inte av det. Kroppen lydde liksom inte riktigt, och så skulle man göra någon balansövning och gå ner då i någon position och så bara ramlar ihop en hög, för du har inte muskulatur som klarar av det. Kroppen är så stressad. Och det där var ju också en stor grej, att när du var med och körde på vårat fredagsmys i konditionspassen där, så då slapp jag skämmas. Förstår mig, för då var du med mig och körde liksom. Och då kunde man uppleva en frihet i träningen, och den var också viktig. Och det är ju det här som är det avsnittet vi har idag. Jag hoppas ju att folk kommer att lyssna på det här avsnittet som börjar träna sen, eller som kanske vill, du vet, på något sätt sätta sig in i hur det var otränad. För det har jag förstått att många som tränar hos er eller hos oss, De har ju hållit på med fysisk aktivitet egentligen kanske hela livet, och för dem är det en självklarhet. Men jag kan ju se att det är ett gäng med hjältar, alltså likt de här elitidrottarna på något sätt, ta sig till gymmet varje dag, slita i en timme som ett djur, åka igen, och de bara rycker på axlarna. Det är ju helt... det är svårt att beskriva med ord, faktiskt.
Vi kan backa lite till de tre delarna i veckan då. Så förutom kondition på fredagar där, så hade vi då... startade vi veckan egentligen med styrkemåndag, och det har vi våra vanliga medlemmar också. Vi har bildpass på måndagen. Och det var precis som du sa, det där var det ju inskolning egentligen, att lära dig, som alla i och för sig vi gör, det är ingen skillnad egentligen, alla våra medlemmar, men få bra koll på grundrörelserna, lära sig trots då ryggproblematiken att lära sig marklyftsrörelsen. Och även om vi då börjar med bara några kilo, eller spelar liksom ingen roll, utan att jobba med rörelsen. Knäböj, och vi gnuggar mycket de här grundbasrörelserna, och det har vi sett effekten av, att det, nu sitter det då, trots att du inte kanske har jättelätt för att bara absorbera en ny övning och koordinera den och låta kroppen go with the flow, utan du måste ju verkligen jobba dig till det här, och liksom, det har du gjort, och det är det som är så jäkla kul att se. Och belöningen blir stor. Det var ju bara någon vecka sedan du satte ett nytt pers här med, alltså ett tungt sätt marklyft, en femma liksom, och du verkligen pressar dig på ett bra sätt med en bra teknik. Men det var ju fullständigt otänkbart det första halvåret, för dels hade du ont i ryggen, och dels så liksom kroppen var inte inställd på prestation överhuvudtaget då, utan det var ju överlevnad egentligen så. Så den måndagspassen har ju utvecklats, och vi mixar in det lite nu, smyger jag ju in lite sån här lite så här pulshöjande, ja, nu alla som har kört marklyft vet ju att pulsen går upp av den, men alltså kanske blandar in lite släde. Jag har ju exponerat det för mitt favoritredskap kettlebell. och vad tyckte du om den i början? Not so good.
Det är osannolikt dumt. Men det kändes ju som att du skulle skada dig, bara titta på en. Men det börjar smyga sig in också nu. Alltså, och det kan vi förtydliga också. Det är ju inte så att efter ett år nu att jag är bäst i klassen. Men mycket av de här hindren som jag hade, rent fysiska hinder i kroppen, att röra mig på ett speciellt sätt och sånt. Det känns ju ändå som att vi har kommit så långt nu så att kroppen är redo för att ta sig an nya utmaningar och lära sig saker.
Ja, verkligen. Det är ju... Och den resan och den utvecklingen, alltså från ett coachperspektiv, så skulle man ju i teorin kunna lägga upp någon form av progression, som man kallar det, någon matematisk formel, att man går från 1 till 2 och 3 och så vidare. Men riktigt så enkelt är det ju inte i verkligheten, och i synnerhet inte när man har de förutsättningarna, allt ifrån egentligen smärtproblematik, ADHD och desmedicinering, blodtryck, vi har koordinativa kanske brister som inte har fått odlats liksom någon gång. Så det är det, man får liksom lite fingertoppkänsla och så utvärdera och testa, och någon gång har vi fått backa lite grann. Några gånger har vi kunnat liksom ta ett par rejäla kliv också. Så det är ju, och det är det här som jag tycker är, och drivs som himla kul, att få jobba med dig i ett sånt här sammanhang som verkligen går all in och satsar så, både med tanke på den tiden du lägger, alltså till hur mycket du har att göra i övrigt och jobbar, och ändå då komma liksom tre gånger i veckan trofast och ge dig hän. Och det fyller mig med en ödmjukhet och respekt av att med den tuffa insatsen du gör, då är det fan upp till mig att vara på tå liksom, och försöka göra det här så bra som möjligt. Så det är riktigt kul. Den tredje dagen, om någon undrar, det har varit onsdag här, och då har vi jobbat, initialt var det rehabdagen. Då var det ju mycket, framförallt mycket bål, och det är fortfarande i huvudsak bål, men istället för kanske små finlirövningar och få grepp om muskulaturen inifrån och ut, så idag kan vi lägga in lite större liksom utmanande moment och också så här de här tre kategorierna var väldigt avgränsade inledningsvis för att få den här tydligheten du vill ha. För du kände liksom, fan, det fuckar upp i mitt huvud här om vi blandar det här. Liksom blir det inte bra någonstans. Så då höll vi dem väldigt tydliga ifrån varandra. Sen ju längre resan har gått så har vi börjat kunna liksom och mixtra ihop det lite grann för att liksom röra oss mot den här typen av träning som vi gör med våra medlemmar. Då. Så det, ja.
Men det var ju fantastiskt, jag kommer ihåg, det måste väl varit framåt vårkanten tror jag. Jag håller ju på hemma i min trädgård och bygger lite murar och sånt här. Och det är ju slit med betong och sand och allt vad det är. Men och gräva och sånt. Och jag kommer ihåg jag sa det till dig att tidigare har jag ju lyft med senorna i kroppen. Alltså även om inte kroppen orkar lyfta så har jag lyft ändå oavsett. Och det är klart att jag har tagit att ryggen och fått ta skada på det. Men det var så jäkla häftigt i våras när du kunde bära en 20 kilos hink full med jord eller sand eller vad det nu är och gå upprätt och känna att du lyfter med bålen, alltså med magmusklerna och hela kroppen istället. För det har jag aldrig gjort förut. Och ju mer träningen liksom har satt sig och kroppen börjar förändra sig så har ju det där. Så nu kan det vara riktigt gott att gå och bära på en 25 kilo sex med betong och känna hur du spänner musklerna i kroppen liksom. Hur allting hänger ihop. Så det är ju en häftig fysisk upplevelse också. I och med att det har gått så fort ändå i rätt riktning så kommer jag ihåg hur det var för ett år sedan. Och jag kan jämföra med hur det är nu. Och det är en liten halleluja-feeling på
det. Jag vet i början att du pratade om att bära liksom ostbrickan i trappan och såna här saker. Att det var liksom inte helt enkelt och självklart. Och för den som inte har sett det eller sådär och kan, framförallt inte den första tiden så du var ju en figur som kom liksom lätt framåtlutad och stel och liksom dålig hållning och nu berättar du bara för någon vecka sedan här hur folk runt omkring det som inte sett det på länge liksom kommenterar att shit Marcus, vilken bra hållning du har och du ser liksom pigg och alert ut liksom.
Ja, men jag har gått framåt ut sen i tonåren har jag gjort egentligen. Och det där har stört mig mycket. För jag ser mig inte själv som en framåtlutande person. Men så ser man sig själv och skyltfönstern går förbi och så går man som en gammal gubbe och så var i helsike. Men det är lite kul kan jag säga. För jag brukar alltid morgon stretcha ut mig lite. Och så har vi en sån här duschvägg som brukar ställa mig mot den kanten. Och förut så kunde jag då ha en hel hand emellan duschväggen och nacken om man säger så. Där nacken går in. Så gjorde jag det i morse och fick jag mellan två fingrar. Och det är ju ändå, vad borde det bli? Det är i alla fall 6-8 centimeter som nacken har kommit närmare. Liksom har blivit rakare. Och det är det jag försökte ju stretcha det förut. Men det gick liksom inte. Kroppen var låst i ett speciellt läge. Och det, nu har jag ju ingen möjlighet att vända på det. Det är ju inte det att jag kan spela framåtlutad om jag vill. Utan nu är det ju rak. Och det är också häftigt det att fysiken liksom ändrar sig en dag i taget. Så är man någonstans, någon helt annanstans.
Och tidigare kunde det vara så också att du, förutom den grundondheten så att säga, så om du kom ifrån ett möte, det suttit eller en bilresa eller något sånt där, så då var ju liksom den dagen, ja, frågan är, kan vi träna det här idag egentligen? Eller vi kanske ska ta en massage istället. Alltså det var den nivån. Så häromdagen gjorde du en ganska tuff arbetsdag. Du gick upp klockan 4. Körde till Stockholm, byggde mässa i 7-8 timmar, satte i en bil, åkte hem igen, var hemma klockan 1 på natten och sen så var det hos mig förmiddagen dagen efter och så körde vi ett kvalitativt bra pass.
Ja. Superpass. Så,
och jag menar, det är ju en tuff dag för alla och hur tränad du än är liksom. Men bara för att ta det som ett så. Du sa det själv liksom att det där hade aldrig funkat tidigare.
Nej. Och det där är en så, det är synd att man inte kan förmedla den känslan till någon annan, för det är ju någonting man vill gråta en skvätt över. Det är så jäkla fint. Det är vackert liksom att kunna jag kan verkligen känna en sån genuin tacksamhet för att jag börjar träna och för att jag får uppleva att känna mig frisk. Jag känner mig hel liksom fysiskt. För jag har inte gjort det på så många år. kanske aldrig egentligen, inom att jag har haft kanske dålig kondition, jag har haft min ryggskada med de här flytande koterna som har varit en problematik. Så att det är häftigt att få uppleva det när man är 46 år.
Det är aldrig för sent.
Nej, det kan vi säga. Faktiskt.
Sen är ju det är nog så roligt att få kvittorna på de här fysiska förändringarna och förbättringarna. Men sen har ju vi också genom veckorna och månaderna pratat en hel del om vad träningen gör på det psykologiska planet. Och utan att vara för mycket hobbypsykologer nu så är vi ändå, både du och jag är ju enormt fascinerade av området och att förmågan att leda sig själv och hur man ser på de här grejerna. Och vi kan nästan bli lite nördiga ibland när vi liksom hamnar i de här, vi dissekerar olika tankemönster och mindset och sådär, vilket är helt underbart. Men inom det området, vad är de största förändringarna tycker du som du har märkt där? I ditt sätt att förhålla dig till både träningen men också vardagen och omvärlden? Liksom.
Ja, men det som har varit häftigt är väl egentligen att man i väldigt små portioner har fått det till sig att det är svårt att leva kanske ett komplett liv och må psykiskt bra eller ha ett stabilt psyke utan att träna fysiskt. Det har jag aldrig förstått förut. Jag började ju läsa mycket sån här amerikansk personlig utveckling för 15 år sedan. Och det var ju för att jag kände mig kass. För jag inte kunde hålla den strukturen som andra höll. Eller jag glömde mycket saker och dålig tidsuppfattning och sånt där. Det var jag det. Så då började jag knarka amerikansk sån här.
Typ Anthony Robbins och de här.
Ja, Anthony Robbins och ja, herregud. Och det är ju bara just do it. Och det är ju sådär. Och då blir man ju ännu sämre som person, för då visste du hur du skulle vara och så kunde du läsa ut hur du inte var liksom. Så klyftan till dig själv ökar ju där, du blir ju mer besviken på dig själv bara. Men det är det som är så häftigt nu, när man börjar träna fysiskt så känns det som att kroppen kommer upp i ett annat tillstånd, och det är väl många av de här mentala tränarna som säger det idag, att om du ska ha 5 tips på hur du blir en bättre presterande person liksom, i arbete eller någonting, så är det ju, ja, men då ska du ha rutiner och du ska sova bra och du ska äta och dricka mycket varje dag och sen så ska du ju också träna. Det är ju det. Men jag har liksom aldrig riktigt sett den träning som någonting, och det är häftigt att få uppleva att det förändrar psyket. Alltså det förändrar hela din, kanske det låter stort och pretentiöst säga så, men det ändrar liksom världsbilden som man har. Det här ältandet som många människor har problem med idag, alltså med sociala medier och sånt, så har man kanske mer krav på sig själv idag än man hade förr. Om man har en målbild av vart man vill vara och med vem man vill vara. Och jag tycker träningen gifter ihop det på ett himla fint sätt. Man får ett större headroom, heter det på engelska, med större utrymme i att få vara människa. Alltså jag har inte lika mycket ångest, jag ältar inte saker lika mycket, jag sover bättre, mitt blodtryck är fullt normalt, jag är nere på normala, alltså för min ålder kanske lite bättre till och med. Jag tycker det är skönt att gå ut och gå, för jag går upprätt utan ont. Ja, men som Stockholmsresan där, du kan vara igång nästan ett dygn, visst du är trött, men det är inte det att det påverkar mig så mycket. Och då känner du dig som en superman. Och sen när du är som superman så blir du en superman också. Och då är jag plötsligt, du blir ärligare mot dig själv. Det blir ett ärligt liv att leva. När du tar dig an och liksom ansvarar för den fysiska biten också.
Och,
det borde vara lagligt, ja, kan man tänka.
Det är många, många sådana här små upptäckter som vi har gjort under året. Här. För att du har ju verkligen fått exponera dig för, du har varit utanför din komfortzon, det är du i princip nästan varje pass, mer, ja, ja, mer eller mindre.
Det finns väl ingen som är i sin komfortzon i programmet.
Om vi bortser från den där första halvkatastrofen där, som den var lite för långt utanför, men sen då när vi liksom har konstruktivt liksom byggt din träning steg för steg. Jag har ju lärt känna dig som person och hur du tänker. Vad är det för övningar som du tycker att den här är jobbig och jag får ta i, men ur ett psykologiskt perspektiv så är den lite lugnare. Alltså du känner dig liksom bekväm med den. Mm. Sen kan det vara en annan övning som inte är lika tung och ansträngande rent fysiskt, men kognitivt för dig och mentalt så har den varit liksom frustrerande. Och det där har jag ju kunnat spela på och liksom mixa in det i små lagom doser så att vi flyttar den där gränsen framåt. Och till och med så att, ja, bland annat kettlebell första gången när du tyckte det var djävulens påfund liksom, bara slog dig och var vinglig och jävlig. Och häromdagen sa du att jag längtar efter att köra Manmaker igen, sa du.
Ja, ja, fantastiskt.
Då blir jag ju helt till med brallorna.
Ja, men även turkisk getup var ju också mysig. Ja. Och vad var det vi körde mer? Ja, du börjar intressera sådana grejer nu. Och nu börjar man att hantera det också.
Precis. Så det är en utveckling definitivt liksom, som bygger upp alltså ett klassiskt självförtroende inför uppgiften. Men det förändrar också, som du säger, ens självbild är att en person som vågar, kan och till och med faktiskt tycker om att anta vissa utmaningar och klara av det. Att man har den bilden av sig själv. Den är ju, och den kan du ju bygga och skapa till viss del, jag säger inte att det löser allt, men till viss del via träningen. Så du använder träningen som en metod liksom för att skapa de nya banorna och spåren och ditt sätt att se på dig själv lite grann.
Mm. Sen är det en inspirerande miljö också. Alltså jag tycker att alla, det kanske är generellt för CrossFit, vad vet jag, men alla har ju ändå på något sätt känner ett ansvar för varandra och man tar hand om varandra och man peppar varandra och man, ja, men det är en väldigt fin mentalitet nere på gymmet. Det är bra människor som tränar. Och det tror jag också har gjort, för min del så vet jag att det har gjort att jag kan slappna av och känna mig i alla fall trygg i vad det är. Jag behöver inte tänka på att någon tittar på mig, utan det kan jag vara trygg i.
Nej, vi är lyckligt lottade som har väldigt bra människor runt omkring oss. Och det är en mogen och liksom mogen men ändå liksom en chill och lugn atmosfär och supportande. Mm. Och den som...
Men den är ju du ansvarig för.
Ja, så
du har ändå tagit med dig det sättet att se på saker och ting.
Det är klart att vi och jag som ägare och som har startat har en roll i det, men jag brukar också säga att det är inget utan att alla är med på det tåget. Jag menar, det är ju 300-400 människor och det görs inte av 1 eller 10 eller 20, utan det är liksom summan av alla. Jag har en liten tes där ändå, att de som söker sig till den här typen av träning, jag tror man har en lite högre grundtrygghet i sig själv för de som motsatsen då, som inte. Sen är tycke och smak. Alltså det är så att de som inte gillar det här av smak eller av någon annan anledning, säger jag inte är liksom sämre människor eller mindre tryggare. Absolut inte så. Men de som aktivt söker sig till det här i alla fall, de är inte rädda för att faktiskt kliva utanför komfortzonen, exponera sig lite för det man inte kan, för att man ser det snarare som en liten stimulans att utmana sig i lagom doser snarare än något avskräckande. Och är du den typen av person och är ganska så trygg i dig och upplever det positivt att göra de här grejerna, då speglar det av sig hur du beter dig gentemot andra människor också. För en otrygg person, i värsta fall en riktigt rädd person, är ju, alltså det är oftast rädsla som skapar våld till exempel. Så, och motsatsen då till rädsla är när du känner dig trygg. Och har en grundtrygg person med ett positivt mindset, ja, men då är du oftast ganska trevlig mot din nästa, så att säga. Så hos oss så får du ett leende, du får en positiv kommentar som ändå är liksom äkta. Det är inte något som någon gör bara för sin egen vinnings skull, utan det är schyssta människor. Och, så jag tror att det är ganska mycket så faktiskt, att det attraherar den typen av personer.
Ja, och det kan man väl, när jag kom till dig så visste jag ingenting om träning, jag visste ingenting om CrossFit. Och det vi gjorde i början var ju inte heller CrossFit, utan det var ju bara fokus var ju att återställa den kroppen till ursprungsläge och sen börja jobba därifrån. Och det har vi gjort nu och på väg på den här resan. Och, men jag har ju fått kärlek till träning också. Det är ju värt att nämna. att du tycker det är kul. Jag ser fram och undrar vad vi ska göra på onsdag nu, om det blir något sånt. Och undrar vad vi köper på fredag och sådär. Och så i kombination med att ibland har du dåliga dagar. Komma dit och du känner, jag vill absolut inte träna. Jag vet att det kommer gå åt helsike idag. Och så har du ändå gjort det. Och den är också, och det är viktigt att ha de här PT-timmarna för min del. Jag behöver ha avsatt tid där du står och väntar på mig. Där jag kommer, där du har liksom allt är klart. Det är bara, det enda jag behöver göra, det är att köra på i en timma. Det är det enda jag behöver göra liksom. Och det hade nog inte gått för min del. I och med att jag har min ADD som gör att jag har svårt att liksom hålla mig till rutiner. Så hade jag tullat på det. Det vet jag flera gånger då. Nu har jag haft förhinder ibland. Så, men då åker jag ner och kör själv. Och det har jag väl gjort 2 gånger tror jag, av 10 kanske. Så att det blir inte det. Och då sviker du dig själv. Och det, nej, men så, det är kul. CrossFit är kul. Och det är väl lite samma sak. Det är väl som att spela fotboll fast du går till gymmet. Alltså många som jag känner ett par stycken som har tränat CrossFit nu i 4-5-6 år kanske hos dig. Som säger att det blir bara roligare och roligare liksom. Det är lika kul, ja, fortfarande. Och det är bra, ja, betyg till träningsformen.
Ja, alltså det finns en anledning till varför jag håller på med det här. Jag har ändå haft träning som mitt professionalism och i yrke liksom. Eller profession tänkte jag säga. Och mitt jobb i över 20 år. Och varit i kontakt med diverse olika träningsformer och det kan komma och gå lite trender och sådär, men det här som koncept är nog det mest optimala som jag har stött på. Sen gör ju vi våran tolkning av det för att det ska bli ännu mer tillgängligt och lämpligt för så många som möjligt. Och vi adderar lite grejer som jag har med mig från andra världar. Det är bra, är det. Hur tycker du att läget är idag då? Hur skulle du sammanfatta Marcus idag? Vart står du?
Marcus.
Ja, det är fan nästan 3.0.
Nej, men idag så upplever jag mig själv som en annan person än vad jag var innan. Det är så, hur ska man säga? Det är kul att leva. Alltså det är kul att ha fått ett nytt intresse med träningen. Är det. Och just det här och slippa ångesten för att veta att om 10 år så kanske jag sitter där med en hjärtinfarkt eller en hjärnblödning eller någonting. Nu känner jag mig så 20 år i kroppen. Så jag känner mig stark, jag känner mig kapabel till att göra saker. Så att livet blir mycket lättare. Vi pratade om det, tror jag, i förra veckan. Lite det här just att jag började uppleva att jag är avslappnad under träningspasset. Och det har jag inte gjort förut. Det har varit en sån ansträngning första kvartalet eller första halvåret.
Menar du mentalt och emotionellt?
Ja, men just det att i början och första, nu är det svårt att exakt tidsbestämma, men säg första kvartalet, första halvåret, så hade jag ju problem med de här panikångestattackerna, att jag var fången i min egen kropp under fysisk ansträngning. När pulsen gick upp och belastningen blev för hög så kände jag att jag ville fly. Jag hade ingenstans att fly för det var inne i kroppen, och då sa du till mig, ta ner andningen, börja andas magen istället. Och det var ju steg i rätt riktning. Och sen har jag haft det med vissa av de här när vi har kört squats till exempel, eller backsquat. Så jag kände att jag fått liksom kramp och ångest i låren. Och de här sakerna, det har ju försvunnit över en natt bara. Och det är det som är så häftigt att helt plötsligt kan du bara göra. Som vi gjorde med sit-upsen där. Du kunde inte göra en sit-up i början. Och så helt plötsligt så kommer du tillbaka efter en veckas uppehåll. Och så kan du köra på nästan obegränsat som det känns. Och det betyder mycket att kunna jobba under belastning utan att känna ångest. Att du kan känna dig lös och led i huvudet. Alltså du kan gå in, du kan göra 8 reps på någonting och så pulsen sticker åt fanders så du vill spy alltihop. Men du känner dig lugn i det. Du känner dig trygg och bekväm i det. Liksom. Det är du är inom din comfort zone. Och så var det förut. Varje gång jag gick till gymmet så var det som att gå ut minfältet. så kändes det mentalt för mig. Och det är väl den biten jag försöker förklara på något sätt som är väldigt svår att beskriva. Och svår för dig att hantera också kanske. Vi pratade om naprapaten förut där. Anledningen till att vi gick dit var ju att du körde en massage med mig där jag nästan svimmade av smärta. Och då tog du tag, då tog du saken i egna händer och bokade en tid och snappade paten. Så att, ja, det har varit en resa.
Piff ja, verkligen.
Puff, jag säga att ja, jag har varit nästan. Verkligen.
Sen är det ju, en del undrar nog vad fan vi håller på med också. För att vi, det var ju som mina kära kollegor här, de undrar ju om det här avsnittet skulle bli barnförbjudet. För att vi kan ju liksom, vi kan bli ganska pubertala ibland också när vi skojar och skämtar varandra.
Ja, och stackars Ann-Britt, hon frågade lite försynt där för något tag sedan. Ska ni verkligen låta så mycket? Jag är ju så, jag är ju extremt ljudkänslig, men jag är högst av alla i rummet. Så att det har ju också varit lite att anpassa sig kanske till de andra ja. Som tränar. Ja, men det har varit kul har det varit. Och det blir så mycket känslor inblandat det här också. Alltså när det går bra och du känner att du gör framsteg så blir du så extremt lycklig i hela kroppen. Ja. Så att du är som en engelsk fotbollssupporter under Manchester har vunnit. Så känner man ju.
Sen har vi fått hantera också när det varit veckor där som alla har en sämre vecka eller sämre dagar eller dålig dag, vilket är fullt mänskligt. Vi påverkas ju av saker runt omkring konstant. Hur har du sovit? Är det liksom extra mycket på jobbet? Och så vidare. Så att det är ju lätt när det går bra, då är det liksom, åker man med.
Ja,
och sen när det går lite grus i maskineriet och sådär så ska man ju tillbaka givetvis och lösa upp det. Men det är ju en del i det hela. Det är ju, så det har uttryckts många gånger inom idrotten att det är the champs, det är inte de som aldrig ramlar utan the champs är de som reser sig upp flest gånger. Och det är en del i det hela att... att lösa det.
Sen så jag kommer ihåg det, jag måste också varit i våras där, där jag kände att det här funkar inte att komma till gymmet varje gång med ångest och jag kände mig inte, ja men det blev mer som en straff att åka dit och då började jag göra som så att jag tog en liten stund, en kvart och mediterade innan träning så att jag liksom hann att stänga av jobbet och stänga av vardagen och mentalt förbereda mig för träningspassen. Och det hängde ihop mycket med det här med ångestattackerna som kom i det. Och det har också gjort en ganska stor nytta har det gjort. Och vi var väl där för några veckor sedan också där jag kände att träningen började gå sämre. Jag orkar mindre. Jag undrade om jag var sjuk för jag hade liksom ingen kapacitet överhuvudtaget. Och så kom jag på det att det var ju faktiskt så att jag inte tar med den tiden efter semestern. Så gör man det och så. På något sätt så växlar man upp igen så att det skapar ju en ganska stor medvetenhet i en som spiller över mycket på vardagen. Det är ju samma, har du stressig på jobbet så kanske du försöker jobba extra mycket eller extra hårt eller extra fort. Nu istället så sätter du dig, så jag stänger av jobbet en timma och så får jag sätta mig och fundera på egentligen vad det är för situation jag sitter i och vad som är viktigt, inte vad jag tycker är viktigt utan vad är verkligen som är viktigt. Och är det jobbet eller familjen som är viktig och så vidare och så vidare. Och det trodde man väl inte att man skulle få. Mental coachning
ja,
också.
Nej, det är, och i min värld så är det ju det hänger ihop allting. Alltså, det har blivit lite poppiskt där uttrycket holistiskt så, men det är ju att kropp, tanke, känsla är ju tre delar i ett system som påverkar varandra hela tiden och det går inte bara skära ut ett liksom utan man måste ha respekt för att de samverkar. Sen är det så att man kan inte vara expert inom allt så men man ska i alla fall tycker jag när man jobbar med människor och även om vi jobbar med huvudsak det fysiska så är det en jättefördel om man försöker förstå lite grann hur det skvalpar över om man nu använder det uttrycket.
Yeah. Men det har ju varit många aha-upplevelser också under, aha, det är så det hänger ihop. Så att det är många pusselbitar i livet tycker jag som hamnar på plats också. Och är det någonting jag skulle vilja rekommendera till någon som lyssnar på det här som kanske känner att de är i samma sits som jag var i eller som jag är i, så jag tror att 100% av alla människor klarar av att göra en sån här förändring. Och gud vad viktigt det är. Sjukt viktigt. Och jobba med den fysiska biten också.
Vad, innan vi rundar av med Marcus, vad ser du? Är det något särskilt som du ser framför dig här nu framöver? Vi kör ju lite på, vi har ju inte liksom bestämt något. Vi kör lite på obestämd framtid sådär. Men vad, är det några små mål eller längre, mer långsiktiga mål som du går och ruvar på just nu?
Du frågade mig detta när vi körde igång egentligen efter sommar ju. Och då sa jag att innan jag började träna så tänkte jag att jag kommer bli en biff. Jag kommer bli en riktig biff kommer jag bli. Och sen hände det inte så mycket. Så det målet försvann ju. Men när jag kom tillbaka nu så kände jag att jag skulle vara Spiderman. Alltså att utveckla det atletiska mer. Så muskelmassa har ju ingen betydelse. Sen är det trevligt om man ser bra ut fysiskt. Men just det här att kunna vara smidig med under hög belastning tycker jag är ett mål. Så det är, vi, och det är väl dit vi är på väg nu. Du kallar det för atletiska. Jag vet inte riktigt vad det betyder, men.
Nej, men det är helt rätt. Och det är ju som anledningen också till att du inte blev biff. Det var ju för att vi inte tränade biffträning. Så att det var ju tur att du inte blev det. För då hade vi tränat fel. Men Spiderman är en jävligt bra målsättning.
Ja, men smidig och stark liksom. Det är väl det. Och det är ju det som du kanske har mest nytta av i vardagen också. Att vara smidig och stark. Så, men sen finns det ju även ett intresse i det som har skapats också nu. Att klara av att göra en turkish getup fläckfritt. Kul liksom. Check. Att göra det. Eller manmaker, göra den liksom. Och, med en viss vikt och så. För det var väl också ett uppvaknande det här. Att jag trodde i början att träningsverk och att det var jobbigt, att det var någonting som skulle gå över. Men det förstår man ju, att ju mer du klarar av att lyfta, desto jobbigare blir det.
och träningsverk kommer aldrig komma undan.
Nej, precis. Även om man har lärt sig att leva med det nu. Men gud vad jag fick i kroppen. Herregud. Fast på ett bra sätt.
Nej, men det är underbart. Vi har en fortsatt lika häftig resa framför oss. Så länge du vill göra den så... Och jag kan stå på benen och hjälpa dig. Så, men jag är jättetacksam, Marcus, att du vill dela med dig om, eller av din resa här. Då. För att jag tror, precis som du säger, att en del är lite fast i kanske en situation där man kanske inte vågar. Man kanske inte tror på det. Det är någonting som gör att man inte vågar ta steget. Och sen oavsett om man kommer till oss eller går till någon annan. Eller åtminstone det jag är ute efter, att ta ett beslut och starta. Liksom. Mm. Det finns så jäkla mycket att vinna. Och det har vi sett nu bara på de här 12 månaderna. Vilken enorm utveckling hittills då.
Ja. Där får vi se. Jag har ju anmält mig till Tough Viking också. Ja. I april. Slottskogen i Göteborg. Så att det har vi börjat träna lite för också. Jag kände det att det var...
Vi har börjat att lägga in lite repklättring och lite annat som... Och lite, faktiskt lite löpdelar också som vi har hållit oss ifrån då av medicinska skäl innan. Men nu är du så pass stabil och grundstark i kroppen så att vi har kunnat återta då löpning lite sådär. Så att Nej, då kommer du vara Spiderman i Slottskogen.
Nej, och det är viktigt också tycker jag att få ett kvitto på vad träningen har gett. Och det är dels vad man har checkat av men också vad man behöver jobba på framöver. Tänker jag att den övningen kommer att ge svar på.
Absolut, absolut. Nej, ett underbart sätt att fira våran ettårsdag. Och du lovar ju, eller lovar, du sa det för ganska länge sedan att hur var det nu? När inte jag har ont i ryggen längre, då ska jag bjuda på prinsesstårta.
Ja, just det. Då ska vi äta prinsesstårta och kaffe.
Ja, så sa du. Och det där gick ju liksom nästan lite fortare än vad du hade trott. Så vi har fasen inte... Vi har ju tränat mycket, men vi har inte fikat lika mycket. Så därför ska vi göra det nu efter vi har poddat färdigt här. Så ska vi avsluta våra ettårsfirande här liksom, med lite kaffe och tårta. Det ska bli kanon. Återigen då, stort tack Marcus för att du ville dela med dig av din story. Och så får vi hoppas att det kan hjälpa andra att ta ett beslut och göra en likadan resa.
Ja, verkligen. Stort tack till dig också.
Och till alla där ute. Vi återkommer snart igen, för nu ska vi komma igång här med höstens avsnitt med andra intressanta gäster också. Men tills dess, träna bra och ta hand om er. Och tack för det, Marcus. Mm. Tack. Hej.